höras. Kom helige ande och låt våra öron vara öppna. Låt våra hjärtan vara mjuka och bära bördig jord. Så att du kan så det du vill så in i våra liv. Tack Herre för att du är god. Och att du är trofast. Du håller det du har lovat. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Under början av 90-talet så kom en bok. En bok som jag tror många av oss har läst och som har påverkat frikyrkligheten djupt. Och den här boken har fortsatt att läsas än idag på många bibelskolor runt om i vårt land. Kanske någon av er vet vilken jag talar om. Det är Magnus Malms bok Vägvisaren. Om du inte har läst den så skulle jag ändå uppmuntra dig att läsa den. Magnus Malm är en kristen journalist och författare. Och när han skrev denna boken i början på 90-talet så hade han haft en lång erfarenhet av kristet ledarskap. Han hade mött många människor under sin tid som brottades med sitt lärjungaskap. Och han insåg att många tillsammans med honom hamnade i samma fälla. Att vi är det vi gör. Det är på något sätt djupt nedlagt i oss. Den där brottningen i att vi ska bli godkända, omtyckta, älskade och hyllade. Och han menar i sin bok att ibland hamnar den där konflikten i vår gudsrelation också. Vi fastnar i att vi måste göra massa saker för att Gud ska älska oss. För att han ska godkänna oss. För att han ska ge sin räddning till oss. Vi försöker vara så duktiga som möjligt. Skriva upp oss på så många listor som möjligt. Visa att här är vi. Men kanske av lite fel anledning. För jag tror att det där är en lögn som drar oss ifrån Gud istället. Och därför återerövrar Magnus Malm ett annat sätt att tänka som är bibliskt, som är Jesuslikt. Och han talar om att vara kallad och sänd. Kallad att följa Jesus och sänd till att utbreda hans rike. Och det är där vi ska få stanna upp idag. Vi ska få gå lite djupare i vad är det att vara kallad och sänd till den här världen. Och vi kommer utgå ifrån Johannes evangeliet. För den här Johannes har den rörelsen i sitt evangelium. Johannes, han drar oss in i en berättelse med ett stort B. Han tar samma berättelse som de andra evangelistförfattarna. Men han ger den ett större sammanhang. Han ger berättelsen höjd och djup. Och han formar teologi som på ett tydligt sätt berättar om vad det innebär att följa Jesus. Om vad det innebär att vara sänd ut i världen. Johannes, han har förstått att Jesus är alltings början och alltings mål. Han har förstått att det är där allting börjar. I att Jesus Kristus kom till oss. Han blev människa. Han ägde Guds gestalt. Men samtidigt så var han människa. Kött och blod. Han andades. Han vandrade. Han hungrade, kände och kämpade. Älskade, grät och sörjde. Och han kom för att fullborda den räddningsplan som Gud hade bestämt för sitt folk. Han kom och gav liv och mening åt folk. Och han kallade lärjungar till sig. Han fostrade dem. Han bad med dem. Han talade in i deras liv. Och han sände dem ut för att göra hans namn förhärligat. För att berätta, älska, hela, upprätta och ge hopp till den här världen. Och därför ska vi idag få utgå från Johannes. Vi ska få stanna upp på flera ställen för att se vad Johannes säger om att vara kallad och sänd. Och redan i början, vi ska börja i Johannes 1, 36 till 42. Här möter vi när han kallar sina första lärjungar. Och texten kommer också komma upp till, på väggen. Och när Jesus kom gående förbi såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde detta och började följa Jesus. När Jesus då vände sig om och såg att de följde efter honom frågade han: är det något ni vill? De svarade: rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Då sa Jesus: kom med mig och se. Och så gick de med honom till den plats där han bodde. Det var runt 4 tiden på eftermiddagen och det stannade sedan hos honom den dagen. Den ena av de två som hade hört vad Johannes sa och sedan följt efter Jesus var Andreas, Simon Petrus bror. Denne letade först reda på sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Messias betyder Kristus. Och han tog med sig honom till Jesus. Jesus såg då på honom och sa: du är Simon, Johannes son, men du kallas Kefas. Det betyder Petrus. Här har vi de första lärjungarna som Jesus kallar till sig. Han säger: följ mig, kom och se. Jag har att erbjuda. Det är där allting börjar. Kom, följ mig. Kom och se. Men vilka är de här personerna? För jag tror ibland vi kan brottas med, precis som jag började i början, med massa lögner. Att jag kanske inte är värdig att följa Jesus. Att Jesus kan inte älska en sån som mig. Jesus kallar ju bara perfekta och starka människor. Var det en kompis som sa till mig för ett tag sedan. Vi är fyllda ibland av så mycket lögner om oss själva. Men i mötet med lärjungarna som Jesus kallar, så inser man att Jesus, han kallar oss alla. Vad vi än bär på, så ser Jesus dig och mig. Och han kallar dig till sig. Han ser bortom allt det där brustna, allt det där dåliga som du upplever att du bär på. Han ser bortom det. Han ser till ditt hjärta. För Jesus, han kallar osäkra fiskare. Han kallar unga och hetsiga kvinnor och män. Brottslingar som utnyttjade andra. Nationalistiska och religiösa ledare. Det otrygga och osäkra. När vi kollar på lärjungarna som Jesus kallar till sig, så ser vi människor som är så olika. Som bär på synd, som bär på brustenhet, som bär på olika brottningar i livet. Men Jesus kallar dem till sig. Vare sig de är rädda, modiga, frågande, tvivlande, energiska, trötta, likgiltiga, kärleksfulla. Han möter de här människorna. Han ser bortom det. Och det ger mig hopp. När jag läser om de här lärjungarna som Jesus kallar. Han ser på dem med en kärleksfull blick. Och den blicken ser han på dig också med. En kärleksfull blick som bara Jesus kan ha. Och jag vill stanna upp vid två av våra lärjungar som vi kan läsa om. Och den första är Filippus. Filippus är en funderare. Han vill ha svar. Han var fiskaren från Betsaida som låg i Galileen. Och han var den lärjunge som bar ett grekiskt namn. Man vet inte vad hans judiska namn är, om han ens hade något. Och man tror att det beror på att Galileen då var ett ganska mångkulturellt område. Och det grekiska filosofin hade gjort starka inflytande. Därför tror man att han kanske bara fick ett grekiskt namn. Och en liten rolig parentes är ju att hans namn betyder hästälskare. Kan ni berätta för någon som älskar hästar att det finns till och med ett namn som betyder hästälskare i vår bibel? Och vi ska läsa Johannes 1:43. Dagen därpå tänkte Jesus gå till Galileen. Då träffade han Filippos och sa till honom: följ mig. Följ mig. Och det som hände sen är ju att Filippos blir så uppfylld av det här mötet med Jesus att han måste direkt springa till Natanael och också berätta för honom att jag har mött honom. Jag har mött den här Messias som vi har väntat på så länge. Kom med och se. Det händer någonting med Filippus när han möter Jesus. Han kan inte vara tyst om denna mannen som han har fått möta. Men samtidigt så möter vi en Filippus genom Johannes evangeliet. Som vill ha svar på sina frågor. Som frågar om och om igen. Och som vill ha logiska svar. Om vi läser i Johannes 6 så blir det lite tydligare. 5-7. Och det står så här. När Jesus såg sig omkring och märkte att så mycket folk kom till honom, sa han till Filippos: var kan vi köpa bröd så att alla dessa människor får något att äta? Detta sa han för att testa Filippos, för själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: det skulle kosta 200 denarer. För var och en skulle få åtminstone lite. Filippus vill försöka logiskt sett fundera på hur kan vi lösa den här situationen. Han hade så svårt att se att för Jesus är allting möjligt. Han kan förse de här människorna med mat. Men Jesus väljer ändå att möta honom. Och försöka ge honom hjälp på vägen för att se vem Jesus är. Och vad han har för tanke. Vi ska gå till Johannes 14 också. 7-10. Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och känner ni honom redan och har sett honom? Filippus sa: Herre, visa oss fadern så vi blir nöjda. Jesus svarade: vet du inte vem jag är, Filippus? Trots att jag har varit hos er så länge. Den som har sett mig har sett fadern. Varför ber du att få se honom? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? När jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Vi möter det igen. Hans frågor, hans sökande efter svar. Att försöka få ihop denna komplexa bild av vem Jesus är, vem fadern är. Vad Jesus är här för att göra. Han söker, han frågar. Och Filippus, han vågar vara ärlig. Och Jesus, han möter honom med precis det han behöver. Han möter honom med de där svaren. Vi ska gå till Simon Petrus. Han var en kraftfull, eller bar på en kraftfull personlighet. Han slängdes väldigt många känslor fram och tillbaka. Och när vi möter Johannes i, eller Petrus i Johannes 13, så står det så här i kapitel 6 till, eller vers 6-9. Men när han kom till Simon Petrus sa Simon till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Då svarade Jesus: Du förstår inte just nu vad jag gör, men en dag ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig i evighet att du får tvätta mina fötter. Men Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta mina händer och mitt huvud också då, och inte bara mina fötter. Här märker man hans känslor. De flyger upp och ner och han svarar snabbt och koncist. Och det är det som är Petrus kännetecken. Han har massa känslor i sin kropp. Han älskar denna Jesus som har kallat honom. Men han brottas så mycket med att försöka förstå. Och hans känslor går upp och ner. Men Jesus kallar honom. Och Jesus använder honom. Fast att han sviker honom ett flertal gånger längs vägen. För när vi kommer till slutet av Johannes, i Johannes 21, då har ju precis Petrus bara några veckor innan förnekat att han kände Jesus. Och så kommer vi till mötet efter uppståndelsen 21 och så 15-17. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Ja, Herre, svarade Petrus. Du vet att jag har dig kär. Ge då mat till mina lamm, sa Jesus till honom. Jesus frågade sedan en andra gång: Simon, Johannes son, älskar du mig? Ja, Herre, sa Petrus. Du vet att jag har dig kär. Var då en herde för mina får, sa Jesus. När vi möter samma Petrus senare i apostlagärningarna så märker vi att Jesus har fått göra så mycket i denna man. Och det är det jag tänker är en påminnelse. Om när vi lever nära Jesus. När vi följer honom. Då formar han oss. Precis som han formade Petrus. För Petrus blir ju den som på pingstdagen stod framför en enorm stor skara. Han fick bli den som berättade att nu hade det hänt någonting stort. Nu hade allt förändrats. Något som hade påverkat och som kommer påverka hela världen. Gud hade hållit sitt löfte. Petrus hade fått uppleva det nya. En ny tidsålder hade tagit plats. Gud hade blivit människa genom Jesus Kristus. Han var den som alla hade väntat på. Som alla hade längtat efter. Hans död och hans uppståndelse förenade människan åter med Gud själv. Och han står där och får predika ut dessa sanningar. Att nu var förlåtelsens tid. Nu hade nytt hopp trätt in i världen. Och det som Petrus hade fått uppleva, nu gällde det alla. Det gällde alla människor. Petrus säger i sitt tal, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Ty löftet gäller för er alla. För era barn och alla de som är långt bort från Herren vår Gud. Ty löftet gäller oss alla. Dessa ord klingar som kyrkklockor fortfarande. Jesus, han vill kalla dig och mig till sig. Precis som han gjorde med de första lärjungarna. Så vare sig du är i småbarnsår eller mitt i livet. Vare sig du är gammal eller ung. Vare sig du känner dig trött eller pigg. Vare sig du bär på frågor eller funderingar. Eller är skör eller stark. Så kallar Jesus på dig. Han säger samma mening till dig och mig som han sa till sina första lärjungar. Kom och följ mig. Kom och se. Jesus, han vill bjuda in oss i sitt rike. Ett rike som är här och nu, fast inte fullt ut. För när vi också väljer att följa Jesus, då får vi vår rätta identitet. Det blir så tydligt i mötet med flera av lärjungarna och deras resa som vi får följa från evangelierna in i apostlagärningarna och vidare. Att de har förstått vilka de är. De behöver inte prestera. De behöver inte resa runt för att bli älskade av Jesus. För de vet. De har i hans närhet fått bli påminda. Och formade. Att de är älskade som de är. Och det är där allt måste börja. Är att vi får säga vårt ja till hans kom och följ mig. Det är där vi får vår djupaste identitet. Vår identitet om att vi är Guds avbild. Vi är Guds barn. Och det är när vi säger vårt ja som han kan börja sitt verk i oss på riktigt. Genom den helige ande. Det är när vi umgås med Jesus i bön, i tillbedjan, genom Guds ord som vår identitet blir sann. Det är då den kan få ta sig ännu djupare in i våra liv. Inte genom att vi springer runt och är slavar för att få den här kärleken, utan när vi sätter oss ner med vår Herre och skapare. Och ta tid i bön. I Guds ord. Och i att bara få lyssna. Jesus, han är här och nu. där du är. Och Jesus, han kallar dig här och nu. Inte här framme när du har gjort det där som står på din checklista att du ska göra för att Jesus ska kalla dig. Utan han kommer ner till dig. Han möter dig ansikte mot ansikte här och nu. Och han kallar dig till sig. Han väntar tålmodigt på dig och mig. Och han längtar efter att få möta oss ansikte mot ansikte. Och inte bara se våra ryggar springa till nästa och nästa grej. Han väntar på att du och jag ska stanna upp. Säga vårt ja. Möta honom. Låta han få älska dig. Låta han få tala in i ditt liv. För hans inbjudan är så enkel. Men också så revolutionerande. Vi får möjlighet att följa den levande och kärleksfulla guden. Han som är ödmjukhet, nåd, barmhärtighet och kärlek. Det är han som kallar dig. Det är han som vill ha en relation med dig. Och det är där vårt lärjungaskap börjar. Att vi får säga ja till att följa Jesus. Och lärjungarna påminner oss också om att vi kommer behöva säga ja. Om och om igen. Vi kommer om och om igen behöva lägga ner vårt ego. Våra egna projekt. Vår säkerhet ibland. Och våga falla. I den nådefulla famnen. Och lita på att han har koll. Att han vet vad han gör när han kallar dig och mig till sig. Och jag fastnade vid ett citat som Jesus säger. Och som jag tänker vi ibland också behöver påminna oss om. Det står i Johannes 1, 50-51. Men Jesus sa till honom, till Natanael alltså. Tror du detta för att jag såg dig under fikonträdet? Du kommer att få se större ting än så. Han sa vidare. Ja, sannerligen. Jag säger det. Ni ska få se himlen öppen. Och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Natanael var nöjd med att Jesus hade sett honom vid fikonträdet när han hade gått förbi. Men Jesus påminner honom om att jag har ännu större ting för dig. Och det säger han till dig och mig också. Han har så mycket mer för dig och mig som han vill visa. Av vem han är. Av vad han har tänkt för dig och mig. Och det får vi ta emot. Och låta bli mer levande i oss. Vi behöver inte vara nöjda för Gud har så mycket mer för oss. Vare sig du har vandrat med Jesus länge eller precis börjat eller kanske inte alls börjat, så har han så mycket mer för dig och mig. Men sen kommer vi till rörelsen som sker i Johannes evangeliet om sändningen. För det som är tydligt i Johannes evangeliet tillsammans med de andra evangelierna är att vi behöver varandra i sändningen. Lärjungarna fanns alltid sida vid sida om varandra, vare sig de var alla eller bara några få. Vi behöver varandra för att både kunna följa Jesus men också för att sändas ut i den här världen för att vara med och utbreda Guds rike. Och när vi kommer till Johannes 15 så blir detta tydligt i Jesus avskedstal. Vi ska stanna upp i några delar av hans avskedstal. Och det första är Johannes 15, 7-9. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad, att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Och senare så kommer i vers 11. Så står det så här. Detta jag har sagt till er för att min glädje ska vara i er, så att er glädje blir fullkomlig. Och detta är mitt bud, att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man har offrat sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för att jag har låtit er veta vad allt som jag har hört av min fader. Ni valde inte mig, utan jag har utvalt er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Detta är vad jag befaller er, att ni ska älska varandra. Och lite senare i avskedstalet i vers 26 så står det så här. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som kommer från fadern, ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, för att ni har varit med mig från början. Allt börjar i att vi tillsammans blir kvar i Jesus. För att vi sen, när vi går fram tillsammans i vår vardag, ska få bära den där Kristusdoften. Ska få sprida de goda nyheterna i ord och i handling. För detta är en lika självklar del av lärjungaskapet. Att vi ska dela vidare det vi har fått. Men det får inte börja där för att vi ska prestera för att Jesus ska älska oss. Utan det måste börja i att vi följer, i att vi tar emot. I att vi får ta emot den identitet som är vår. Och för att ge vidare. Jesus, han vill använda dig och mig för att hans rike ska bli utbredat här på jorden. Och när vi lever nära Jesus, då kommer det mer naturligt i oss. Det är ofta jag kommer tillbaks kring berättelsen om Filippus och Natanael som jag berättade om tidigare. Att hans möte med Jesus Kristus, det gjorde någonting i honom som gjorde att han kunde inte hålla tyst längre. Han behövde säga, kom och se, jag har mött den här Messias som vi alla har väntat på. Det blir en påminnelse att vi behöver leva nära Jesus. Så att det blir ett naturligt utflöde från oss. Men jag vill också påminna dig och mig idag. Om att vi är inte ensamma. För titta dig runt här i rummet. Bara titta på varandra. Vi är en del av en och samma församling. Av en och samma kropp. Alla här har sagt ja till att följa Jesus. I att vilja leva nära honom, följa honom. Men också att vara med och utbreda hans rike. Där vi går fram. Det är den rörelse vi ser genom Nya testamentet. För att fast att vi möter Petrus som reser runt. Och vi har Paulus som reser runt. Och som har skrivit flera av breven i vår bibel. Men båda de är kopplade till församlingsgemenskaper. Petrus är kopplade till församlingen i Jerusalem. Paulus till församlingen i Antiochia. De är inte ute på något eget projekt någonstans och försöker frälsa människor. Utan de är kopplade till en gemenskap. Och med sina gåvor så gör de det uppdrag som är deras i församlingsgemenskapen, i kroppen. Och därför vill jag påminna oss om att församlingen är så mycket större än vad som sker innanför de här fyra väggarna. Församlingen är så mycket större än listor och verksamheter. Och förstå mig rätt nu. Jag säger inte att inte vi ska ha vår kyrklokal. Jag säger inte att vi inte ska ha verksamheter och att vi inte behöver listor. Men Bibeln inbjuder oss till en ännu större bild av församling. Om att vi är församling där vi går fram i vår vardag. Vi har en djupare koppling genom den helige ande. Och vi behöver varandra i vår vardag. Och vi får också vara en del av en kropp som finns över hela jorden. Jag blev så påmind om det på kongressen som vi hade för vårt samfund här förra helgen. Om hur viktiga vi alla är. Med det som vi bär på. Med det som Gud har lagt ner i oss. I olika tider ser vår utsändning olika ut. Det kan bero på sjukdom. Det kan bero på åldrande. Det kan bero på småbarnsår. Det finns massa grejer som gör att det måste se annorlunda ut. Och det måste se olika ut i olika tider. Men vi alla är så viktiga. Det delades om en ukrainsk familj som hade kommit till Sverige. Det är så att vårt samfund fick kontakt med en baptistförsamling i Polen. Som bara ropade på hjälp i att ta emot flyktingar från Ukraina. Och vårt samfund bestämde att man skulle hjälpa runt 200. Och när man får den här berättelsen om alla de här människorna som har blivit hjälpta. Människor har bett för dem. Människor har gett pengar för att det här ska vara möjligt. Människor har kört buss. Församlingar längs vägen från Polen upp till Örebro där alla landade som en första punkt. Flera stopp längs vägen där människor lagade mat till de här människorna. I Örebro så var det insamlat massa grejer från olika håll. För att de skulle få kläder, mat, hygienartiklar. Och sen så har ju massa människor runt om i vårt land öppnat upp sina hem. Vi har öppnat upp flera av våra gårdar för att de här människorna ska få någonstans att bo och leva för ett tag framöver. Och nu sista så var det en familj som längtat så efter att få tag i deras mamma. Att hon kunde också få komma. Och det var en församling som har tagit emot den här familjen som har bett. Och flera av deras bedjare i församlingen har mötts kväll efter kväll för att be för att det ska lösa sig. Och de ska hitta den här mamman och någon ska kunna hämta henne till Sverige. Och till slut så fick de kontakt med John van Dinter som har hjälpt EFK att hämta människor från Ukraina. Och han hade en plats över i sin bil. Och de fick tag i den här kvinnan. Och idag så finns hon i Sverige med sin familj. För mig blir det ett sånt vittnesbörd. Om tänk hur många människor som har behövts i detta. Vi har fått ge pengar. Vi har bett för det här. Vi alla får vara med på olika sätt i olika tider. Så du är viktig. Vi alla är viktiga för att Guds rike ska utbredas här och nu. Så låt Jesus få tala sanningar in i ditt liv om vem du är, om vad du är kallad för. Och låt han få sända ut dig tillsammans med oss andra. För att hans rike ska ta plats. För att människors liv ska bli förvandlade. Så låt oss ännu mer få älska Gud. Älska varandra. Att få förkunna de goda nyheterna som sätter människor fria, som fostrar och som helar. Och låt oss få värna om skapelsen och om rättvisa som ska få råda över hela vår jord. Låt oss tillsammans få upptäcka ännu mer av vem Gud är, av vilka vi är och vad han har för vår jord. Amen. Ja, tack Jesus för att du är här. Tack för att du möter oss här och nu där vi är. Tack herre att du vill på nytt kalla oss till dig idag. Att du vill påminna oss om vilka vi är i dig. Om vilken kärlek du har till oss. Jag ber att dina sanningar ska få talas in i oss här och nu idag. Kom med ditt levande vatten. Kom låt din kärlek bara få flöda in i oss människor som är här idag. Låt oss, precis som Filippus, inte kunna vara tysta. om det som du har lagt ner i oss. Så här, kom och förvandla våra liv på nytt. Sätt oss i din rörelse. Inte i en rörelse där prestation eller duktighet får råda. Utan i en rörelse som grundar sig i din kärlek, Herre. Tack, Herre, för nåden att få vara med och se ditt rike ta plats. Tack, Herre, för att du vill använda oss med våra gåvor, med våra talanger, för att ditt rike ska utbredas. Så Herre, sänd oss till de platserna där du ser att vi behövs med våra olikheter, med våra gåvor. Så att människor får höra om dig, får uppleva dig, får bekänna dig. Så Herre, kom, möt oss, gör ditt verk i oss. Herre, vi älskar dig. I Jesu namn. Amen.